Men fram till dess så har jag nämnt lite om bön här. Att det kommer en tid. Och mitt syfte så här har varit när jag går ut med att de som lyssnar på oss eller är här, det är sådana som oftast redan är kristna. Nåväl, de behöver inte överges. Men Gud kommer naturligtvis att försöka hålla dem nära sig. Och att de får förberedas för tider som kommer. För de blir inte lätt. Kommer det ett gäng 20-åringar hit, gäng på 40 personer som inte har hört talas om Gud någon gång, då kommer det vara renodlat väckelsepredikan härifrån. Men dess sällskapet finns inte här. Så det sker inte. Men det går ut ändå till Guds folk som en förberedelse för en tid som kommer. Och den här predikan kommer jag nog förmodligen att kalla "Det kommer en tid". Och den tiden kommer när vi ska ner på knä igen. Så det är lika bra att vi vänjer oss lite med henne. Jag säger inte att vi behöver gå ner på knä. En del har ont. Jag tänkte på Gunbritt, det kanske inte är så lätt. Går jag ner på knä så får vi någon hjälpa mig upp sen. Men jag har varit i den situationen ändå. Då jag vet att jag kan inte gå ner på knä, jag kommer inte upp. Men jag har gjort det ändå. För ibland är desperationen så stor hos en. Så jag bara måste få närma mig Gud på det sättet. Han är Gud. Han är helig. Man ska vara glad liksom att man får stå och man orkar stå. Men när Gud är nära så brukar man ändå ramla ihop på något vis och vädja. Men Gud, hjälp mig, det här var för mycket. Jag blir nästan rädd. Så när Gud är uppenbar så blir man förskräckt. För att han är så stor, han är så mäktig. Och han låter sig inte manipuleras. Men han lyssnar på oss. Men han väger in allting som vi säger. Och är det gott och efter hans vilja, då får vi vad vi ber om. Vi ska titta lite på det. Johannes 15 kapitlet. Vi kan börja i 16 kapitlet tror jag. 23 versen till 25. Det handlar om bön i Jesu namn. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ja, det är lätt att bygga upp en avfallslära på sånt här. Om man inte läser resten. Och tänker in lite mer. Och så fortsätter Jesus. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Alltså det här är vår Guds löfte till oss. Och det går inte att ifrågasätta Guds löfte. Han är verkligen så här. Men tänk på den här biten. Vad betyder att be i Jesu namn? Det är inte samma sak som positivismens lärare försöker gå ut med. Och locka och bedra folk. Gud är ärlig och rak. Men Herren säger faktiskt på det viset. Eller vi kan gå till 15 kapitlet i Johannes. 7-8 versen. Då får vi lite mer tips om vad det kan innebära. Det står det från 7 versen då. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och så vidare. Förbli i mig. Då ska ni få vad helst ni ber om. Förbli i mig. Okej. Så om jag ber nu då så här. Gode Gud, kan jag få 8 miljoner kronor? Jag lär inte be en sån bön om jag är i Kristus. För om jag har gått ett tag med Gud. Jag vill ha lite reservationer här. För Gud är annorlunda när man är nyfrälst. Då vill han visa vem han är. Då vill han visa omsorg. Och min upplevelse i varje fall när jag var nyfrälst. Det var 3 dagars leveranstid på bönesvaren. Och jag fick dem jämnt. Jag fick såna baden. Och det var ju för att jag var ganska bruten som människa. Så att om jag bara bad Gud, kan jag få en bostad? Ja, så var inte det för mycket begärt. Det var ingen lyx att överflöda direkt. Så det hade jag efter 3 dagar. Och frågade mig inte hur riktigt. Och den var alldeles utomordentligt bra. Aldrig bott så billigt och välmöblerat någon gång. En färdig bostad, färdigmöblerad med bestick och tv-apparater och allt möjligt som ska finnas i en bostad. 1200 kronor i månaden. Inga pengar heller. Och ja, men så var Gud. Alltså som ett exempel. Men sen efter en tid så var det slut på den här tiden. För jag kan tänka mig så här när man har barn som växer upp. Och om jag tittar på barnen överallt i vårt land idag. Så jag skulle vilja bara ta tag i föräldrarna snart och hålla i dem. Men sluta och skäm bort ungarna. Det här blir inte bra för dem i slutändan. Men jag förstår också föräldrarna. Och mitt barn har fått det här. Och det ska inte behöva vara annorlunda än det barnet som får så. Och så går det på så här ett tryck. Man vill ju inte att ens eget barn ska mobbas för att de inte har samma grejer. Men tänk er för. Det är inte alltid bra för barnen att få för lätt, för mycket. I varje fall. Det kommer alltså en tid i våra liv då de här snabba bönesvaren inte kommer så lätt. För det är ju första tiden. Heliga ande kommer. Jag har fått ett nytt liv att leva. Jag har fått se himlen. Jag har fått se att det finns ljus och hopp och kraft, värme och kärlek i livet. Jag har inte sett det tidigare. Nu har jag fått se det. Och Gud gör allt för att jag ska få se det i framtiden också. Men jag ska ta mig dit. Och förr eller senare så kommer Gud att visa att så här tydligt kommer inte jag att vara jämnt. För då hamnar du på psyket eller någonting. För att om du går omkring och är jublande och överlycklig jämt, så kommer det att vara liksom så annorlunda i den här tillvaron så att folk kommer att tro att det är något fel på det. Så man får dala ner i verkligheten så småningom. Och så lära sig leva i Kristus. Jag brukar säga så här att Jesus Kristus är vägen. Ja, han är det. Och han är sanningen och han är livet. Men lägg ihop allt det här, då är det det vi ska leva i. Vem vill inte leva omsluten av sanning? Vem vill inte delta i livet? Vi lever ju. Och vem vill inte vara på vägen? Alltså i det här att leva i Jesus. Det är allt det här. Det innefattar allt detta. Och det är vägen vi ska vara på. Vi måste vara på den vägen nu. För att få höra Herren en gång säga: välkommen mitt barn. Vi kan inte hålla på med andra gudar. Vi kan inte hålla på med yoga till exempel. Vi kan inte hålla på med något sataniskt. Vi kan inte hålla på med andra gudar. Det finns bara en gud som har dött för oss. Det är en gud som har utgjutit sitt blod för oss. Det finns inga alternativ. Och den guden beskrivs i det som kallas Bibeln. Som vi kristna kallar för Guds ord. Och det är Guds eviga ord. Men när det gäller bön. Så när man har gått en tid med Gud. Så lär man känna hur Herren är. Man läser om han i Bibeln. Ja, snälla ungdomar eller äldre. Ni som nu tycker liksom att ishockeylaget är eran idol. Vad ni läser, nyheter och allting. Du ska ha del av det. Du ska sitta timme efter timme och se när de spelar sina matcher. För att med våra idoler. Ja, ja, men de kan inte rädda en millimeter av ert liv. Så varför inte låta vår Herre Jesus få lite av den tiden. Umgås med han. För han finns i ert vardagsrum. Hockeylaget ser du bara på tvn. De är nog på någon annan del av jorden. Han finns där. Om du vill det. Om du är så sinnad att du vill ha med Gud att göra. Så kommer han att finnas där. Men vill du inte ha med han att göra. Då behöver du inte heller. Man kommer att lära känna hur Kristus är. Man kommer att lära känna att han har dött för mig. Det är hans blod som har utgjutits för mig. Mina synder har blivit förlåtna. Det fanns inget annat sätt att få ordning på mitt liv. Han har också visat i förväg hur jag bör leva. Jag kan inte leva hur som helst. Den djävulen finns också i vårt liv. Inte vårt liv, men i vår värld. Och han kommer att försöka locka in oss på sådana vägar. På något sätt. Och han kommer att motivera ner i huvudet så vi tycker att det verkar okej. Okay. Håll er på Guds väg. Ju mer vi lär känna Gud, så förstår vi också hur han tänker lite mer. Jag vet inte om ni tror på mig, men man umgås med Guds ord. Här finns det vittnesbörd om hur Gud är, hur hans attityder är, hur han verkligen är. Det är en mycket säker källa. Läs Bibeln så får ni lära hur Gud verkligen är. Sen i era egna liv, ställ er sen frågan: är jag på väg till himlen eller helvetet? I så fall, om jag är på väg till himlen, hur är hela friden av det gått till? För det förtjänar jag minsann inte. Och då kommer ni att få lära känna den sidan av Gud. Att han offrade hela sig för att lilla du, syndiga stackare, skulle få komma till himlen trots alla dina synder. Ja, men det vittnar om en kärlek som är så stor så vi aldrig någonsin kommer kunna förstå den. Men vi kan få uppleva den. För Gud är kärlek. När man går den vägen så förändras också ens böneliv. Vad är det jag ber om? Jag ber ju inte om jag ska få nya strumpor längre. Ja, det har jag så många. Och jag behöver inga nya sockar heller, för jag har en farmor som är underbar där och sticka sockar i par 10 minuter släkten. Så det har jag så gott om, och sköna sockar är också. Nej, jag ber inte om det. Jag ber inte om mat som man gjorde i början. Och jag ber inte om väckelse egentligen. Jag ber mycket för er, men jag ber inte att ni ska få all framgång. Men att ni ska hålla er kvar på vägen, det är ju liksom böneämne nummer 1. Men jag ber för Övik, jag ber för Sverige väldigt mycket. Jag ber för den situation som jag ser byggs upp, framförallt i Övik eftersom det är mitt närområde då. Och jag ser hur ondskan växer dramatiskt. Och jag ser, men Gud, hur ska det gå för dina barn? Ja, svarade Gud, alla är inte på vägen. Det är de som den onde är ute efter. De som är på vägen, alltså Jesus Kristus, de når han inte. Han har inte tillträde dit. Så det är ju en utveckling framöver som man kan förstå, att det blir förluster. Och om vi tittar hur det ser ut i alla kyrkor och allting, så minskar de aktiva. Det gör så överallt. Det kanske finns många, liksom, vi säger som i pingst, som, ja, nu var det ju så många år sedan jag var där, men det var det ju kanske 1000-tal medlemmar då. Men hur många var aktiva av dem? Man ska vara aktiv tillsammans med Jesus för att det ska bli frukt. Man behöver inte delta i all verksamhet som finns. Men när man har tagit emot Jesus, så har man tagit emot någonting ur livet och av livet själv. Och om det livet får växa i mig, så kommer det att flöda över på något sätt. Det blir en frukt som jag kan dela ut vidare. Ingenting som jag själv har presterat fram. Men Guds ord är levande och verksamt. Den kan sätta igång sådana här fina processer hos mig, så att någonting från himlen växer här inne. Och då ska jag inte behålla det för mig själv. För jag ska göra precis som vilket typ av trä som helst. Släpp frukten och låt den ramla ner på jorden, så kan det uppstå ett äppelträ till. Tänk om äppelträd skulle vara så girigt så det bara höll i allt vad det ägde och hade. Ja, men det har varit ingen frukt av det. Kommer jag aldrig till någon nytta. Och det äppelträdet, Ja, det får ingen avkomma direkt. Men om du släpper sina frukter så kommer det att bli avkomma. Ni kommer ner i jorden och dör. När du har gått med Gud ett tag, då ökar förmodligen sannolikheten att du börjar på att be efter Guds vilja. För att om du bara ber så här: gode Gud, ge mig 8000 kronor i Jesu namn, och så tror du att det ska uppfyllas, då är det magi du håller på med. Det är liksom Jesu namn har blivit en del i en magisk formel. Nej, så är det inte. Det här är fråga om ett äkta liv. Så du kommer att be utifrån din kännedom om hur Jesus är. Egentligen ber du de böner som han skulle vilja ha bedd. Men du är hans redskap. Då kanske han är hans medel på den här jorden. Då kommer du att be så. Och då får du se bönesvarerna. För den här gruppen som jag börjar med här, den tid kommer. De många som har tjänat i kyrkorna kanske och i fel syften. Då de kommer hamna i det läget, jag känner det inte, säger Jesus. De kommer också ha en klagan. Ja, men vi försökte vara med dig, men du svarar ju aldrig på våra böner. Det är många bönesvar som vi inte har fått, kära du. Det var bra att du inte fick det, för det var inte vad Herren hade tänkt ge det. Och han vet vad som är bra för oss. Han kommer att ge oss det som är bra för oss när vi ber om det. Annars får vi det inte. Men sen kommer det här: när vi ber om bröd, ska vi då få en fisk? Nej, vi kommer att få det vi ber om. Så det förutsätter alltså att vi känner till lite hur Gud tänker. De egna bönerna som tjänar egna syften. Ja, kanske första året du är kristen, för att Gud vill presentera sig som den goda fadern han är, kanske du får bönesvar på. Men du kommer bara upptäcka liksom att det var inte bra allt du fick. Men när du har gått med Gud ett tag, då känner du Gud och Gud vet vem du är. Så du kommer att be efter Guds vilja. Och då kan du gott och väl säga i Jesu namn efteråt. Vi får inte bönesvar när vi ber efter vår egen vilja. Om vi ber efter det som stämmer överens med Herrens vilja och avsikter, då får vi bönesvar. Och det har Gud, det är det som Gud har lovat. Det finns exempel på att det kan gå riktigt illa. Om vi tittar på Apostlagärningarna, 8 kapitlet, 14 versen börjar med. Det handlar om Filippus, när han var i Samaria. Då läser jag, jag läser ganska många verser i det bara. Får vi se. De som nu hade skingrat gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns en man vid namn Simon, som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: han är den Guds kraft, som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Det här är alltså Simon trollkaren. Bodde alltså i en stad som han hade fått verka i under lång tid. Och folket upphöjde honom och tyckte att allting var så bra. De trodde till och med att han var den stora kraften. Då kommer Filippus dit och predika evangeliet. Och befria halta och lytta och sådana som var demonbesatta. I den stad som Simon hade haft herravälde över innan. Så vart kommer de här sjukdomarna från innan? Vart kommer det här demonbesättelsen från innan? Det fanns en trollkarl där som hette Simon, som folket tyckte var så märkvärdig och bra och duktig, så att de tog emot vad han gick ut med. Det befriade Filippus staden ifrån. Okej, från 12 versen. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de både män och kvinnor. Också Simon kom till tro. Och sen han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de andra, eller de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Och till och med Simon, han som hade den här stan i sitt grepp, alltså tappade sin makt och inflytande här. Till och med han böjde sig för Jesus och lät döpa sig. Men sen kommer fortsättningen. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den heliga ande. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig för vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Simon svarade: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. En berättelse om en trollkar som tycktes bli frälst. Nej, vi vet inte hur det vart i slutändan här. Vart det här ungen, be ni för mig, sa han ju, så att inte det här drabbar mig. Ja, vi vet inte hur det gick för Simon. Vad vi vet, det var att han var trollkar. Han var först inne i stan. Han bedrev magi och svart magi. Han trollband folket med sina konster. Han var mäktig och han var rik. Och i den stan befriar de från mycket demoner, sjukdomar och andra handla krämper. Det implanterades av den här märkvärdiga trollkarlen. Han förmedlar ingen befrielse. Han förmedlar bundenhet. Då är det inte svårt att få många anhängare, för de vågar väl inte annat. Sen kommer då Filippus dit med evangeliet och så befrias det. Vad gör då den där karen som har tappat all makt? Ja, men han går dit han också och låter döpa sig. Men är han ärlig? Har han kommit till ånger? Eller gör han verkligen någonting i eget syfte här? Ja, jag tycker det visar allting han gör i eget syfte. Han ville på något vis ha kvar kontrollen över allting. Så han följde på dem här och så såg de att när de lägger händerna på folket där, så får de i heliga ande. Vill han köpa den gåvan? Köpa den. Och det är rakt en förbannelse över en människa som tror sig kunna göra det. För det kränker Gud något så oerhört. Gud går inte att köpa. Och han säljer sig aldrig heller. Däremot så ger han för att han är god. Till de som ärligt kommer till honom. Simon kom knappast ärligt till honom, trots att han döptes. Och följde sedan lärjungarna. Det såg ju väldigt präktigt ut, kan man tycka. Men när det kom till kritan så visade han: jag vill också ha den här kraften. Jag är beredd att betala för den. Och de säger bara åt han: du har ingen som helst lott i det här. Till fördärvet med dig och dina pengar. De är orenheterna som bor kvar i ditt hjärta. Du har låtit bli bedövt. Du har inte varit ärlig. Du är inne här och ska infiltrera och förstöra. Du får inte denna gåva. Gå nu till Gud och må hända förlåter han dig. Och det hänger på hur ärlig Simon var då. Och det känner vi inte till hur det gick för Simon. Det har kommit bra mycket folk som vill få makt och inflytande och tjäna enkla pengar. Med hjälp och tro att de ska kunna förmedla något gott ifrån Gud. Ja, men jag vill bara säga till varenda människa: Du behöver aldrig någonsin betala för att bli helad. Du behöver inte tillhöra en speciell församling för att bli helad. finns läror som har kommit från USA som har lägrat sig ganska så hårt i vårt land, som bara varit ett enda stort bedrägeri. Och Gud var nådig mot de människorna. Och morgon kommer tillbaka till dig, Herre. Det är vad man önskar. Men det gäller att gå därifrån också. Det gäller att säga nej till den typen av inflytande. Så att man inte kommer in i sammanhang och sen tror sig liksom kunna utföra samma gärningar som apostlarna. De hade ingenting. De hade blivit utvalda av Gud. De hade liksom lämnat sitt liv. De hade blivit rensade. De var ren i sitt hjärta. De bad i Jesu namn. De hade lärt känna Gud. Och därför fick de svar på sina böner när de bad om helig ande. Simon, han hade lärt känna den herre som förmedlar trolldom och svartkonst. Så när han då sen bad, så fick han det naturligtvis inte. Men då försökte han väl den metod som han hade lärt sig. Han tar upp plånboken och tycker sig kunna köpa vad som helst. Nej, det går inte. Tänk inte ens tanken. Det är liksom den förbannelse över bara tanken. Bara tro att man kan köpa någonting från Gud. Gud är för god för sånt. Man kränker Gud om man går ner sådana tankar. Man kränker inte Gud. Jag varnar er, gör inte så. Gud är helig. Alltså, Guds fruktan kan vi ha. Vi kan älska honom och han kan älska oss. Men vi ska veta om han är helig. Han låter sig inte manipuleras, han låter sig inte luras. Han vet varenda millimeter om dig, kära broder och syster. Det du inte ännu vet om dig själv, det har han känt till hela ditt liv. Och ändå är du älskad och förlåten. Alltså det är sån oerhörd nåd. Och när man förstår det och känner så här är vår Gud, då kan man börja på be lite. Be för sig själv, be för andra. För jag kommer att be utifrån vad Herren vill. Och då ber jag i Jesu namn. Simon, han ville med pengar kunna få förmågan att återta kontrollen över den här staden. Genom att med sin kunskap och sina kontakter nu också kunna vara den som förmedlar helig ande genom handpåläggning. Då kunde han ju peta bort Filippus sen då. Det gick inte. Så hur det gick för Simon trollkaren här, det berättar faktiskt inte Guds ord, jag vet. Och det är förmodligen så att det finns lägen då vi inte ska veta utgången, för det kan bli olika för olika människor. Det hänger på hur han verkligen, vart han förkrossad, vart han ångerfull, sant ångerfull. Ja, då har han goda förutsättningar, då blir han förlåten av Gud. Men försökte han trixa med försoningen också, ja, då blir det väldigt knöligt för karen alltså. Det går inte att lura Gud. Det är bara så. Men att be i Jesu namn, det kan alla göra. De som är äldre och har gått med Gud en tid, de har större förutsättningar att faktiskt be i Jesu namn. För de har lärt känna Jesus. Så de vet ungefär hur de ska be. De är... Jag vet, förbönstjänst har man ju varit i många gånger. Och vad jag gör nu för tiden, som jag inte gjorde i början, det var det liksom att om någon vill att jag ska be för någonting, så tar jag emot önskan, men sen frågar jag Gud. Det är självklart att en person som är sjuk vill bli frisk, det vet jag, det vet alla. Men är det vad Herren har tänkt just nu? Eller har han andra avsikter här? Det är det som är det viktiga, för det är ingen mening att be för någonting. För om man inte är trollkarl då förstås. De behöver inte fråga Gud. Utan de har någon magisk formel för någonting så att det blir några effekter. Men om du frågar Gud. Och det är faktiskt så att jag en gång har lämnat ett arbete. När jag såg att jag blev så duktig på det här arbetet. Jag jobbade med en metodik och en organisation. Så jag såg att jag lär de här personerna att klara upp de här problemen helt utan Gud. Så jag slutade jobba där. Och gjorde avbön från olika metoder jag hade lärt mig. För jag tänkte att det är bättre att de har kvar sina problem och hamnar i himlen. Än att bli helt fri och hamna i helvetet. Så jag sa upp mitt jobb, det var välbetalt då. någonting som jag verkligen ville jobba med. Men när man ser liksom vad den här organisationen leder till, så har man ju inget val. Man måste fråga sig själv, kan jag vara kvar nu, Gud? Nej, jag kunde inte det. Man har samvete också. Så be i Jesu namn. Speciellt ni som är lite äldre. Till er som är yngre och sådär. Yngre, då räknar jag alltså ni som är under 60. Ni får ju också be i Jesu namn. Och ni kommer få bönesvar ibland. För att någon gång hade ni tur att ni råkade be efter vad Gud ändå tänkte. Så det kan funka någon gång ibland. Så be gärna. Men lär känna också den ni ber till. För om du ber om en Saab, ny Saab, hur ska du bete dig om herren har tänkt att han ska ge dig en Rolls Royce? Ja, men en sån variant. Då kommer du inte tro att det är Gud bakom det. Nej, lär känna Gud och fundera lite på hur han kan tänka sig hur det ska vara. Och det finns goda löften om att Herren kommer att ge dig det du vill ha och behöver. För när du känner Gud, då vill du inte ha vad som helst längre ens. Men där kommer Gud att ge någonting som ger god frukt för hans rike. Och jag kan lova er i förväg, det finns inte något mer meningsfullt liv att leva. Det finns inte något mer meningsfullt liv att få finnas till i. Det finns inget värdefullare att någon liten minut i sitt liv få vara medveten om jag fick utföra Guds vilja. Det är en skatt. Du kan vara beredd att dö för henne. För på något vis då har du fått någon medveten om himmelriket och hur underbart det kan vara. Och när du får se, eller bara känna doften av det, eller bara smaka maten där uppe. Den är alltså inte av denna jorden. Vi har inte ens referenser till det. Det är långt mer än underbart. Det går inte att beskriva, för vi har inte ord. Musiken där uppe är ljuvligare än allt. Den är, ja, nej, jag ska inte, den är schysst alltså. Så be i Herrens Jesu namn. Be för den här bygden. Be för att mörkret inte ska få lyckas med vad som helst. Be för era egna barn. Det kan ha kommit liksom så att något försöker dra dem ur Guds famn. Be när ni ser att den onde håller på att ta någonting som ni vet tillhör eller har tillhört Gud. Be. Ni kan inte göra någonting åt er själv. Ni kan inte diskutera tillbaka med människor. Ni kan inte argumentera mot det. Be till han som kan allt. Så blir det en förändring. I Jesu Kristi namn. Amen.